Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Det var med nöd och näppe som Sverige vann mot Schweiz. Det blev till slut 2-1 till blågult.
Resultatet var okej. Vi hade hoppats på mer, men vi vinner matchen, vi får 3 poäng och det är det som är viktigast. Men vi kommer kräva mer av vårt spel, vi vill få ut mer av vårt spel, så att det är väl det som är den tunga delen i det.
På bilresan tillbaka till Chester diskuterar vi vad som gick snett, vilka som borde få chansen mot Portugal, om Sverige verkligen pallar favorittrycket. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, det är Pontus Orre som säger att nu är vi igång med podden efter Sverige-Schweiz. Vi sitter i bilen på väg från Sheffield mot Chester. Och i bilen då, förutom vår chaufför och fotograf Pontus Orre, sitter jag, Anna Rydén, Frida Fagerlund och Petra Thorén. Ni är baksätet här, ni ska snart få ordet, men vi börjar med att lyssna på vad Kosovo Arslan egentligen hade att säga efter den här tillställningen.
Mycket känslor. Vi vinner matchen, men jag är helt klart förbannad efter slutsignalen och tycker att vi har så mycket mer i oss och vi måste kunna göra det bättre mot Schweiz. Och visst, de har analyserat oss, som krympte ytorna. Jag hade en som var i min rygg ständigt under hela matchen och man märkte att de inte ville ha mig involverad i spelet eller oss i spelet att få mig. Man måste hitta andra spelväg, man måste få fart på bollen mycket mer och var mycket bättre i passningsspelet än man var idag. Slutändan, vi spelar inte alls bra och vi vinner matchen, det är en styrka i sig, så vi får ta med oss det att när vi spelar så här så vinner vi ändå. Det är också en styrka.
Hur många nivåer till känner du att ni har i er?
Nej, vi har många fler nivåer i oss. De som har sett oss tidigare vet vilka nivå vi har i oss. Men såklart så har motståndarna analyserat oss och de vill göra det svårt för oss. Men vi måste hitta andra spelvägar och måste få fart på bollen. Och vi kan inte drälla med bollen så mycket. Och jag, för egen del också, jag menar det är hela laget som måste lyfta sig.
Ja, en förbannad Kosovo Arslani var det som klev ut i den mixade zonen efter matchen. Vad säger ni här i baksätet? För det där vi har satt er, Petra och Frida.
Ja, här har vi suttit hela mästerskapet.
Jag har inte en chans på framsätet.
Nej, jag fattar inte det här. Med seniorrättigheterna som jag har hört talas om när jag var yngre.
Eller yngst går först.
Ja precis, när det är jättekonstigt. Men nu har de åtminstone, kan vi meddela podden och alla ni kvinnor där ute som lyssnar på oss, och män för den delen också, som är oroliga. Men nu får vi i alla fall kliva ur, liksom öppna dörrarna själva. Det behöver vi inte vänta på våra kollegor, utan vi släpps ut. Men ja, det är lite frustrerat här i baksätet och i framsätet, för det här var ju ingen bra prestation av Sverige. Jag kan förstå att Kosse var förbannad. Det fanns mycket att vara irriterad över. Det finns mycket som inte fungerar på plan och det är ett för dåligt tempo, det är ett för dålig rörelse och det är ett EM som har börjat med Sverige har inte riktigt vaknat. Men det har pratats inför och nu pratats det i mixade zoner efteråt. Jag vill ju att deras fötter talar lite mer än bara de själva.
Har det snackats för mycket, Frida?
Ja, alltså jag känner ju ett oerhört stort obehag just nu. Dels eftersom det känns som att de flesta svenska spelarna är ganska formsvaga allihop på något konstigt vis. Och sen också när vi börjar prata här och tänker tillbaka på alla tidigare prestationer och som vi har lyft fram och Man börjar undra, blev vi lurade? Var det bara tillfälligheter? Var det att USA inte hade sin bästa period som gjorde att Sverige dominerade den matchen så mycket? Var det att Australien inte hade kunnat träffas på 1,5 år på grund av pandemin som gjorde att man besegrade dem så pass enkelt som man ändå gjorde? Jag vet inte. Det jag blir mest orolig för, det är ju att det känns inte riktigt, det känns ju som att de börjar vackla i sin tro. Och det är det som inte känns riktigt bra. Att om de börjar tappa tron på eller inse att oj, vi kanske inte kan konkurrera med Tyskland, Frankrike och England som nu har imponerat mest i den här turneringen hittills. Ja, då är det väl klart att självförtroendet sänks. Det är mycket, mycket tankar som cirkulerar i mitt huvud just nu i alla fall.
Ja, vi ska analysera och diskutera mer vad det var som gick fel idag och även lyssna på några av spelarna om just det där om en liten stund. Men vi ska fortsätta lyssna på Kosovare Aslani och även Nathalie Björn som båda två lyfte lite frustration, irritation kring domaren. För det var ju en hel del domslut i den här matchen. Det var lite varavblåsningar och så vidare. Och så här säger de svenska spelarna om avblåsningarna och domarens insats idag.
Bra domare syns inte så jättemycket. Och då tycker jag att det syns väldigt mycket. För jag tycker att domarna har haft en väldigt hög nivå de tidigare EM-matcherna. Men idag så blir det ganska sönderblåst. Och det är klart såklart frustrerande.
Ja, hur frustrerad blir man på planen när man känner att det inte riktigt håller den nivån man själv vill?
Ja, det är klart. Jag blir skitfrustrerad. Men jag försöker bara hålla mig lugn. För att oavsett vad så är det hon som dömer. Så om jag går fram och skriker så spelar det ingen roll. Utan Seger får ta diskussionen med domaren.
Jag ska inte ens kommentera domaren idag. Jag tycker hon tillåter alldeles för mycket. Och det går inte ens att prata. Men jag vet inte. Jag ska inte fokusera på det. Men det var mycket känsla på planen. Och som jag sa, jag går av planen och jag är fly förbannad. För jag tycker vi måste göra det bättre.
Vad är du fly förbannad på, dig själv eller hela laget? Eller liksom, vad är det man är förbannad på i det laget?
Jag tycker man kan vara självkritisk också. Vi har mycket mer nivåer i oss. Och det är klart att vi måste få ut mer av vårat spel. Och det finns inte mycket mer att säga. Vi kommer analysera det och ta det inom gruppen. Men jag vill ju så mycket ute på planen och försöker hitta ytor hela tiden. Men vi måste göra det bättre.
Ja, hon är ju inte glad av det här, Kosovare Aslani, när hon får prata om domaren. Hon tycker ju själv att hon har en spelare som ligger i hälarna hela tiden. Och man såg flera gånger, kanske framförallt i slutet på den första halvleken, att hon tittade upp och slog ut marmarna mot domaren efter i stort sett varje situation. Vad tänker ni kring kritiken?
Jag tänker snarare att det är ett smart försvarsspel från Schweiz sida att veta hur de ska stänga då, som Kosova var inne på själv, spel utav två, alltså mellan då sin egen backlinje och mittfältet där hon gillar att ligga och länka och liksom fiska och hitta spel framåt. Och det är klart att man kliver upp på henne tätt i ryggen. Precis som Sverige förra matchen valde att kliva högt på Miedema, så kliver man upp på en sån spelare. Tycker att Sverige skulle kunna hantera det genom ett snabbare bolltempo, snabbare beslutsfattande. Det där har ni hört förut nu då. Men också genom att vara lite tuffare i duellerna. Jag tycker att jag menar, hon får ett par bra frisparkar liksom. Men måste vara så pass påkopplad att du vet också precis vad du ska göra med bollen. Sen kanske man inte alltid då kan välja att spela en hårt uppvaktad, halvt rättvänd, felvänd spelare, utan måste hitta andra vägar för att så småningom öppna upp den ytan för henne. Men jag tycker inte, jag reagerar inte på att det var så brutalt fel som Kosse är inne på.
Frida, vad tänker du om att de är inne på att de här avblåsningarna, för det var ju flera av spelarna som också lyfte att avblåsningarna påverkar matchen en del, avbrotten som blir både då när det handlar om olika domslut eller VAR-situationer, men även när det blir skadeavbrott och så vidare.
Jo, absolut, men de kan ju inte skylla på det. De måste ju bli bättre på att hantera sådana saker. Jag börjar tänka lite att, för det har vi ju nämnt tidigare, det här med att Sverige inte har sådär jättemånga spelare som kvalar in bland de 10 bästa spelarna i världen. De har ingen spelare som kvalar in på bland de 10 bästa i världen, utan det vi har haft, det är ju liksom ett väldigt starkt kollektiv som alltid har varit väldigt väl förberedda och satt en matchplan som väldigt ofta har fungerat, särskilt mot de lite starkare nationerna. Och nu börjar man tänka om det inte är så att andra länder har lite grann kommit i kapp och har väl också fått bättre resurser och förbereder sig också väldigt bra och anpassar sig utifrån Sverige. Och Schweiz gjorde det jättebra. De fick ju matchbilden precis dit de ville. Och Sverige kändes inte riktigt som att de hade... Jag vet, jag tyckte lite grann att det kändes som att de gick i samma fällor som Portugal gjorde mot Schweiz där under första halvleken, när de liksom hamnade i ett 0-2 underläge. Ja, just det här att de såg till och stänga ner Kosse totalt. Jag känner att jag bara känner mig väl splittrad och vet inte riktigt vad jag ska tro om det här eller vad det innebär för fortsättningen, för att man kan inte riktigt se att det här laget just nu, så som de spelar, att de ska kunna straffa någon av de här nationerna som har varit bäst hittills.
Vi kan väl ta och lyssna på vad spelarna själva säger nu då om vad som gick fel, även om flera av dem var inne på att det är svårt att analysera direkt efter matchen. De vill ju gärna sätta sig ner nu och titta igenom det här ordentligt, men vi lyssnar på Nathalie Björn, Stina Blackstenius och Fridolina Rolfö.
Det är svårt att säga bara så här direkt efter, men bara spontant så är det att vi tappar väldigt mycket boll, känns det som. Och går lite långsamt i passningstempo och försöker spela igenom på det sättet vi kan. Och jag tycker Schweiz gjorde det bra. De låg tätt på våra innermittfältare och spelade lite två. Så att då måste vi försöka fortsätta det vi gör fast ännu snabbare för att kunna spela igenom.
Alltså det är svårt, men skulle vi säga att det saknas lite tempo ibland. Att det blir lite för många touch på bollen och... det gör också att ett organiserat Schweiz och aggressivt Schweiz hinner komma i positionerna, och de ytorna vi kommer åt, de försvinner ganska snabbt och så att vi kommer inte riktigt till de ytorna vi vill. Så lite mer tempo skulle jag säga.
Ja, jag önskar jag hade ett enkelt svar på det, men jag tycker Schweiz gör det svårt för oss idag. De gör det kompakt och stänger centrala ytor, så vi får inga ytor och skapa någonting därifrån. Så det känns som att det är mer ute på kanterna, och så kanske vi inte hittar de bästa lösningarna. Vi spelar lite mycket felvänt och använder inte av oss våra spetskvaliteter, så att det är lite osynkat.
Och Fridolina Rolf avslutar här, Frida, med att prata om att det känns som att de är lite osynkade.
Jag blev jätteorolig när jag pratade med Fridolina Rolf efter matchen, för att hon är ju oftast en sån som... Hon säger kanske inte så mycket egentligen, men mycket kan man ju avläsa av kroppsspråk och sådär. Och just när vi började prata, för att just det här ordet relationer har kommit upp väldigt mycket, har man märkt den senaste veckan. De har pratat om att vi ska hitta våra relationer, förbättra våra relationer. Och det har fått mig att tänka, men nu har hon ju ändå en ganska tajt grupp som har jobbat under ganska lång tid. Alltså och det har ju varit Sveriges stora styrka, just att relationerna verkligen har suttit och funnits där och verkligen har varit det här väldigt starka kollektivet. Så det har gjort mig lite orolig, och när man frågar Fridolina om det där, då ser man lite grann också att hon nog, får jag ju säga, för jag vet ju inte, men att hon nog har tänkt lite samma sak. Det är någonting som inte klaffar i det här laget just nu. Och jag vet inte om det är för att de bara spelade en träningsmatch innan de kom hit. Det är färre än vad många andra lag gjorde inför, och där kan man ju ändå testa lite och sådär på ett helt annat sätt. Men ja, det är konstigt. Jag tycker att det är en konstig känsla över allt det här just nu. Och nu ska man inte bli för hård heller, för att de vinner matchen. De skulle ha och borde ha vunnit med fler mål. Det hade väl blivit så om de kanske inte skulle ha fått det här ena målet bortdömt och så vidare. Det är väl inte det riktigt, men spelet, särskilt under första halvleken, höll ju inte riktigt.
Nej, det gjorde det verkligen inte. Och Petra, du har ju också varit inne på det här som Frida är inne lite på, med att Sverige faktiskt bara träningsspelade en match under det här uppladdningen.
Tror du att det hade gjort skillnad om man hade fått in fler matcher? Hade det varit ett sätt att få upp matchtempot på de här spelarna som ju faktiskt har haft semester ett tag?
Ja, men det tror jag att det hade kunnat påverka en del. Men jag tror också att det finns en annan, eller två andra faktorer som spelar in. Det ena är att vi kan se det här med att och nu är det massa får där.
Ja, gud,
ser du dem? Man ser bara massa små ögon som lyser. Oj vad smärta, men det var lamm till och med. Vi är alltså mitt ute i otroligt spännande naturreservat.
Hedarna här på slingervägar och ja.
Vi är i Peak District nationalpark, kan du upplysa om. Det är får här som man behöver parkera hela tiden.
Vi åker slalom upp för här medan Pontosaur parerar för fåren. Men det jag skulle säga där då var att jo, men det finns, alltså man ser, och det tycker jag man har sett tydligt, man tittar på träningarna. Visst, det har varit bra tempo på vissa träningar i liksom matchspel och sånt här, men och jag tror att jag har sagt det här förut, att jag tycker att det är för långsamma aktioner, och det är ingenting som Peter Gerhardsson ändrar på några veckor med sitt lag, utan det är någonting som måste ske i klubblagen, och att den intensitetshöjning som internationell klubbfotboll på damsidan har gått igenom, den måste fler utsättas för att Sverige faktiskt ska kunna hålla den här höga intensiteten. Och vi kan ju dra en liten parallell att det är faktiskt också de nordiska länderna som lite grann har halkat efter här liksom. Det kanske är samma med liksom Norge och Finland, som har, i de fall man har liksom spelare i de inhemska ligorna också som inte riktigt är med, eller på träningarna även med landslaget, att där måste man upp en nivå. Det blir lite långrandig. Den andra faktorn är att när Sverige blir bra i den här matchen, det är ju 52 minuten och framåt, och det som händer då är att Sverige pressar lite lägre, eller kanske är det faktiskt Schweiz som lyckas få lite boll in av och kliv kommer lite högre, och när Sverige då vinner boll lite längre ner på egen planhalva och går direkt i omställningar framåt, då slutar de tänka på det här med liksom relationer, possession och annat. Mm. Då sker det ryggmärgsmässigt och då är Sverige bra. Mm. Det är då liksom, jag menar, först kommer Stina Blackstenius ur chans och sen kommer målet. När Anjedal, som har då varit verkligen liksom svag i sitt passningsspel under hela första halvlek, hittade sin andra öppnande passning rakt upp, Blackstenius sätter tillbaka till Kosse som sätter till Fridolina som går i djupet, då klickar ju det där. Så jag tror att de får de är lite krampaktiga kring det här att vi ska spela possession och vi ska ha ett bra bollinnehav och vi ska briljera med det. Det funkar inte riktigt.
Nej, bara släpp
kör bara
istället. Ja, och sen vet man inte om är det också att de har blivit påverkade av allt det här snacket om favoritskap. Nu börjar man ju undra. Jag menar inte på att Sverige skulle vara liksom mentalt svaga, men det är ju det är välkänt att sånt kan sätta sig. Och det var ju samma sak egentligen under OS-finalen förra sommaren, det här när de åker ut, de förlorar i straffläggningen. Och det är väl också en sån grej som visar, eller som indikerar, att man vet hur mycket som står på spel, och så klarar man inte trycket. Jag får lite samma känsla här, att det är helt plötsligt väldigt, väldigt mycket som står på spel. Och då kan de inte njuta riktigt av det och slappna av, utan det blir alldeles för stiltje, och man vågar inte riktigt ta initiativ på samma sätt. Och det körs lite fast och man dras ner, eller man faller liksom i motståndarnas fälla hela tiden. Jag vill bara att de ska hitta tillbaka till det här, det här humöret som de var på under VM 2019, när de var så obrydda och fokuserade inte så mycket på de andra, utan fokuserade mest på att göra det så bra som möjligt, och nästan lite det här att ja, men vi ska gå ut och vi ska göra vårt bästa och kämpa, och jag vet inte, helt plötsligt så är det bara så himla, allting är så himla seriöst och det känns frustrerat och ja, känns helt enkelt inte riktigt bra just nu.
Men något som ändå känns bra, det är ju så att Sverige faktiskt vann den här matchen, hörni.
Och otroligt att de gjorde det. Och också, och det måste man ju tillägga, precis som Petra är inne på där, när det faktiskt blir bättre i andra halvlek, som sagt, de skulle ju ha vunnit med den här matchen med ytterligare ett par bollar. Utan det är ju spelet där under första halvleken. Och det här att de även saknade, ja, men att det var lite för mycket, för många touch, och det var lite för många bortspelade passningar mot Nederländerna också. Alltså det är det vi vill se nu här i tredje matchen, att de ska slipa bort.
Ja, frustrationen ligger nog i att man ser förlängningen. Det här räcker ju bevisligen mot Schweiz, även om det var tajt, och de hade ju liksom två mål till som de i alla fall kunde fått med sig, ett av dem där det var väldigt små marginaler. Men det är ju att man ser förlängningen, man ser ju fram mot slutspelet där det känns som att där kommer inte det här att räcka. Det kommer sannolikt att räcka till en seger mot Portugal också, och en plats i kvartsfinalen, men ställs man mot ett motstånd där, oavsett om det blir Frankrike eller Italien, så känns det ändå som att det är där nivåhöjningen verkligen måste komma.
Å andra sidan så är ju Sverige oftast rätt bra mot dem nationerna, så fort vi underskattar dem lite, då ska de alltid visa oss att, ja men titta här, vi kan också. Så var det i alla fall, inte minst i kvartsfinalen mot Tyskland i under VM 2019.
Hur mycket pratade vi inte om Tysklands böket inför det?
Ja, hela tiden, och vi hade ju nästan bokat resor hem, alltså vi var så övertygade om att de skulle åka ur, och sen gör de en jättematch och vinner och går vidare. Och så står de i mixade zonen och är lite kaxiga efteråt så här, bara, ni trodde inte riktigt på oss och så. Det känns som att det passar Sverige bättre än att vara i den här sitsen och ha den här mentaliteten som de har nu. För att nu blir det ju också, när de kommer ut i mixade zonen, att det är väldigt mycket kritiska frågor. De är själva väldigt kritiska också mot sin egen insats, men det blir liksom ingen riktig harmoni någonstans. Och det tror jag är ganska viktigt i en turnering, att man hela tiden känner att, ja, men som lag, att, ja, men vi har någonting bra på gång, att man har tron på det man gör. Nu känns det, och med tanke på det Fridolina indikerade också, det känns inte riktigt som att de har det just nu.
Nej, det gör det verkligen inte. Men det de har är ju då en av de stora talangerna som finns där ute, som dessutom då passade på att göra sitt första landslagsmål passande nog ikväll och avgjorde den här matchen. Jag pratade om Hanna Bennison, och innan ni ska få sätta betyg på Hanna Bennisons mål och insats idag och hennes turnering kan bli framöver, så lyssnar vi på Fridolina Rolfö, Nathalie Björn och så givetvis målskytten själv.
Jag blev så glad. Det är så kul att det är hon också som får göra det. En så skicklig spelare och kommer in med energi, och sättet hon gör avslutet på. Jag är jätteglad för hennes skull och så viktigt i det här läget.
Ja, men helt fantastiskt. Alltså, jag sa det, när hon fick bollen och touchen så tänkte jag att jag måste akta på mig, för nu kommer hon skjuta. Och sen såg jag den gå in och jag bara såg lyckan hos alla, och det var helt fantastiskt, och hon är så värd att få göra det målet.
På sociala medier skrev man Bendit like Bennison. Vad säger du där?
Jag tycker det är en bra hashtag som man börjar använda.
Fantastiskt. Mycket lycka såklart, och jättekul att få göra första målet på det här sättet.
Vad kände du när du träffade bollen?
Nej, men jag såg ju hur den liksom segla in, så att var jätteglad. Och sen så jättekul att fira med alla på plan och alla utanför också.
Ett bra tillfälle att göra sitt första mål.
Ja, vi behövde ju verkligen den här vinsten, så att det var riktigt skönt att få in den.
Hur mycket känslor är det där när man ser att den går in och man inser att ni tar ledningen igen?
Nej, men jättemycket känslor. Det känns nästan lite overkligt när den gick in där, så att nej, magiskt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mäktigt tycker Hanna Bennison att det här var. Det kan jag förstå. Det är en hyfsad träff hon får till. Vad säger ni om målet?
Ja, men det var ju jättefint. Bra utav Fridolina Rolfö så släppa den bollen också till Hanna Bennison, som hade ett sånt där perfekt centralt skottläge. Det är en liten tjej, även om hon ser till att ser ut som att hon har musklat till sig under perioden i England, så är det en ganska liten lirare med ett väldigt stort och fint tillslag, och det där har hon tränat på tidigare, så i alla fall Caroline Seger som har sett henne göra det i Rosengård, så att det kommer ju inte så där från ingenstans, men det var ett viktigt mål, var ett fint skott och en fin punkt liksom, i alla fall på den här matchen.
Jag tyckte det var lite roligt när jag bad henne beskriva målet, om hon hann tänka någonting precis innan målet, så sa hon nej, han hann inte tänka så mycket, och ja, men det tog ganska lång tid innan bollen nådde fram också, för det var ganska, alltså, hon menade på att det var inte så hög styrfart på skottet. Jag tyckte att det var lite roligt så här. Hon bara, ja, men jag hittade luckan där. Hon är ju väldigt försynt, alltså, det är en väldigt mysig människa att prata med. Hon pratade också väldigt mycket om det här med pressen som har varit på henne just, ja, men det var väl våren 2021 när fotbollssajten Goal utsåg henne till världens största talang på damsidan, och det är ingen lätt titel att bära på, och det har väl varit ganska tufft för henne, men så säger hon ju det att ja, men man har ju försökt tänka att den här pressen har ju kommit från, alltså, från ett positivt perspektiv, alltså det är ju för att jag har gjort någonting bra som jag har den här pressen på mig. Jag lägger själv jättemycket press på mig, sa hon. Men det märktes ändå att så här glad var det ändå länge sedan man såg henne. Hon känner väl också att, och det stod hon och sa, det var inte många dagar sedan hon stod och sa att jag är långt efter Angeldal, inte långt efter, men hon indikerade ändå att jag kommer nog inte få spela så mycket. Frågan är nu, jag tror att hon kommer få spela desto mer, för att Angeldal är ju en av de här spelarna som verkligen inte har varit särskilt formstark. Och det var hon ju sannoliken under OS förra sommaren. Man trodde hon skulle vara det nu igen, men jag tror verkligen att Bennison har en chans där.
Du är inne på någonting här, förändringar inför Portugal i en startelva. Vad känner ni där? Är det några som ska ut ur den här startelvan och några som då ska in? Förhoppningsvis så vill ni ta in några också, om ni tar ut några. Jag är glad om vi har 11 spelare från start mot Portugal.
Ja, viss kritik kring Hedvig Lindahls agerande har det varit från Finland, men hon kommer ju vara stabil.
Sen när började vi bry oss om vad Finland tycker?
Jag vet inte. Faktiskt, eller jo, det vet vi, men det är väl lite kanske internt, men det var ju en stark kritik. Och jag tycker inte heller att, det har vi varit inne på, att Hedvig har inte varit övertygad. Hon är inte lika snabb ifrån skjutet och är liksom en sidled i foten och sådär, men hon kommer ju att växa in i den här turneringen, och där är jag inte ett dugg tveksam till att det fortsatt ska vara Hedvig som står. Sen har vi lite utmaningar i backlinjen. Jonna Andersson kommer ju vara fräsch från sin vadkänning och lär ju komma in i startelvan mot Portugal, där det behövs också en snabbhet. Så där är ju frågan då om det blir så att Magda Eriksson får kliva åt sidan efter dagens insats, med tanke på att ändå Nathalie Björn och Amanda Ivestad gjorde det bra. Och sen är det mittfältet Angelal Bennison. Vad har vi mer? Eller tänker du annorlunda?
Nej, jag tänker jag väl inne på lite samma ändå. Jag tycker att Nathalie Björn, jo, hon blandar och ger när hon kliver upp idag. Men jag känner ändå att hon har sett så pass bra ut de här senaste matcherna att hon förtjänar att fortsätta starta. Sen är jag lite sådär tudelad kring vem som i så fall borde petas i mittlåset, om vi tänker oss att John Andersson är tillbaka från start nästa match. Och Magdalena Eriksson, även om hon inte hade en särskilt bra dag idag, så är hon bättre som mittback eftersom hon har mindre ytor att täcka. Man märkte att hon blev överväldigad av det här. Det blev för mycket på en gång och det ledde till slarviga passningar och så vidare. Jag tycker ändå att hon är bättre i ett mittlås. Amanda Ilestedt har sina kvaliteter. Hon är väldigt, väldigt duktig i luftrummet. Väldigt bra på fasta situationer. Samtidigt bidrar hon med så mycket mer. Nej, inte i passningsspelet. Där tillför hon ju ingenting. Men det gör ju Magda däremot, som har en har bättre fötter, så att det beror väl lite grann på vad man vill, vilket typ av spel man vill ha mot Portugal. Men jag hade nästan kört på Björn och Eriksson. Så att det är väl det jag känner kring försvaret. Ja, jag vet inte. Det är så mycket tankar.
Ja, men det är så mycket tankar och det bara snurrar runt och runt i huvudet, och man försöker hitta ett svar på varför det går så här, och man börjar tänka, har man jinxat? Är det det? Skulle man ha varit lite neggig här inför?
Så men alltså, vi kan ju inte sitta och säga att Sveriges krampaktighet i det här EM beror på oss. Då tror jag vi tar på oss lite för stort ansvar. Alltså jag har ju ganska känslor. Alltså jag har inte så mycket känslor kring det. Jag bara konstaterar.
Men är det vi som har hypat upp dem? Förstår du vad jag menar?
De själva gick ut med kampanjen How to beat Sweden på sina tröjor.
De har hypat sig själva. Jag har ju inte tippat dem då, ska jag ju poängtera, som vinnare. Utan jag har tippat dem ut i slutspelet. Men det spelar... Alltså så här... Är de tillräckligt bra så vinner de oavsett vad vi tycker eller det trycket. De har ju lagt dem, de säger alltid det. De största förväntningarna har vi på oss själva. Då är det möjligen att de har lagt för stora förväntningar. Det tror jag kan vara nyckel, att de har lagt för stora förväntningar på sitt eget spel. Mm. Och sin egen förmåga. Och att möjligen att OS-framgången inte är den rättmätiga värdemätaren. Men inte den värdemätaren som man kanske har trott. För det fanns andra faktorer som påverkade, men det är ju de själva som har liksom, de har själva försatt sig i den här sitsen. Det är de själva som håller i ratten och kör. Pontus håller i våra ratt, han tar oss hem. Caroline Seger får fan ta sin lagratt och liksom ratta det här laget direkt. Det har ingenting med vad vi har gjort att göra.
Nu försöker jag ta på mig skulden här, jag vet inte.
Nu försöker jag en José Mourinho.
Jag tycker han brukar skylla på allt annat, men domaren oftast, ja. I och för sig, det försökte ju Kosse med här idag.
Ja, men sen är det ändå så att Sverige har, alltså bredden finns ju kvar i det här laget. Vilket innebär att det kommer alltid fram till att de är ganska tunga på slutet och de kan sätta in andra spelare. Det finns också en oändlighet möjligheter för Peter Gerhardsson att laborera om i det här laget om man vill ha in lite formstarkare spelare då, som inte har fått chansen än. Så det finns ju en uppsjö av olika alternativ. Det kanske är det som hade krävts då, liksom göra en ganska rejäl skaka om truppen lite grann. Vi pratade bland annat om det här om att de ska få vara på spa imorgon i grejen. Och det har vi ju konstaterat, det kanske de inte borde få vara då, utan kanske borde ruskas om lite och...
Nu vänder vi.
Nu vänder vi.
Undrar om det vänder för Sverige också nu?
Ja, men det här var ju ändå tecken.
Alltså precis när du sa att jag styr skutan så lyckas jag köra fel.
Nej, men du hör, vi ska inte lägga så mycket, vi ska inte höja
nej,
förväntningarna.
Exakt, jag har inte förväntningar.
Nu höjde vi Pontus, så direkt kör han fel.
Ja, exakt.
Där har vi ju missen ju. Vi måste sluta med det. Vi kan inte höja varandra.
Nej. Okej, vi sänker varandra, det tycker jag låter som en toppen idé. När vi har x antal dagar kvar tillsammans. Vi får se då exakt hur många det blir. Det beror ju på Sverige. Och ska man då ändå försöka... Jag försöker vara den som ser positiva grejer här idag. Då optimisten i gänget. Som uppenbarligen tippade 6-0 inför den här matchen också. Mina tips ska ni uppenbarligen inte lyssna på. Men Sverige vinner ju den här matchen med 2-1. Efter Sveriges match så spelar Nederländerna Portugal. Och det är ju inte så att Nederländerna sprang iväg i målskillnad, för Nederländerna vann med 3-2 mot Portugal. Det satt långt inne, sen kan man ju titta på Daniel van de Donks mål hur många gånger som helst. En absolut screamer, sa de på BBC. En otrolig träff hon får på det, van de Donk, som blir då det avgörande målet. De vinner med 3-2. Och ska man se det positivt då, så är det ju så att Nederländerna springer inte iväg med en massa mål.
Nej,
ska man se det lite jobbigare, så gör ju Portugal faktiskt 2 mål på Nederländerna också, och Sverige och Portugal i nästa match.
Ja, de sa Nederländerna saknar ju dessutom en massa spelare nu, och Miedema inte minst. Så att det får man ju också ha med i åtanke. Och vi var väl inne lite på det, va? Eller vi har väl varit inne på det kanske ganska, det känns som att jag har upprepat det 3-4 gånger nu, men att Sverige och Portugal möttes i Algarve Cup. Och att det inte var så, även om Sverige var starkare i slutändan, Amanda Lindén gjorde en jättefin match. Det var lite grann hennes genombrott i landslaget och de var väldigt duktiga på fasta situationer. Så var det inte så att Portugal inte hade någon chans överhuvudtaget. Alltså under första halvleken så borde de ha gjort åtminstone ett mål till och med två mål. Så att jag känner mig ändå lite sådär, ja, har ändå lite respekt för Portugal. Eller mer respekt än vad man kanske hade trott att man skulle ha från början.
Vad känner du inför det mötet, Petra? För det blir ju helt avgörande nu sista matchen mot Portugal. Det blir inte samma situation som Peter Gerhardsson hamnat i de två senaste mästerskapen, där han då mot USA i VM 2019 och mot Nya Zeeland då i OS kunde välja att rotera, vila, lufta spelare, se till att alla skulle få vara med och spela, få vara glada och allt vad han pratade om, utan nu är det på allvar.
Ja, det är det, och det kanske är bra att det är liksom så svart på vitt i den här matchen. Det finns liksom inte så mycket mellanlägen, och jag tror att det kommer kanske också bli en match där Sverige, det blir kanske lite mer böljande och det passar Sverige, så att jag tror att Sverige tar den matchen. Behöver inte vara med många mål, men jag tror att Sverige faktiskt vinner den matchen, och ja, då är det ju kvartsfinal. Så att jag känner mig ganska optimistisk inför den matchen för Sveriges del.
Ja, den matchen kommer vi att prata mer om framöver.
Pontus?
Ja?
Du har ju också jobbat lite idag.
Ja, absolut. Något har jag gjort i alla fall.
Inte bara kört runt på oss, du har fotograferat lite också. En bild som stack ut, vi kan väl börja där. Det var ju från läktaren när man ser hela det här gula havet och en kille med en brittisk flagga. Hur hade han hamnat mitt i hela liksom Camp Sweden-havet?
Ja, men det var ju Brandon då som var där med sin dotter, och dottern då via klassen hade fått gratisbiljetter, och då lyckas de hamna i det svenska havet av människor. Han såg lite missnöjd ut där, men applåderade lite grann och funderade hur han skulle bete sig där med dottern, så jag tänkte jag går fram och pratar lite med honom. Så jag gjorde det, och ja, vi kanske kan lyssna lite på vad han sa.
How did you end up here?
My daughter plays football, yeah. And her team got given some tickets, yeah. And so she's coming along to watch the game, and so she's really enjoying it.
How does it feel to sit here among the Swedish fans with the English shirt?
One of the favourites of the tournament, so I'm sure we're going to meet each other eventually. It's great to see what we're going to play against eventually.
Will it be when, if Sweden will play against England, what will the score be?
It'll be a very close game. I would like to call it 2-1 either way.
What's your name?
I'm Brendan. This is Ruby Keenan. Ruby Keenan.
Brendan.
Brendan.
Brendan and Ruby.
Yeah.
Right.
Det är ganska konstigt att ha en brittisk flagga på bröstet. Alltså det är ju inte som... Alltså det är ju desto vanligare att ha en engelsk flagga, såklart. Alltså i fotbollssammanhang. Det är inte ofta vi får se Team GB spela. Det är bara under OS, om ens då. Så att ja, lite speciellt ändå att kliva in på en fotbollsarena med den.
Ja, det roliga var ju också där att det fanns ju ganska mycket plats i lediga. Så... Men han kanske trivdes där. Han liksom kände att han hade trivdes med svenskar runt omkring sig.
Ja, det var ju ganska bra stämning där i alla fall, för det var ju mycket svenska supportrar på plats, och en som vi ofta ser på läktaren, även om hans dotter försöker indikera annat lite då och då med pikar här och där, det är ju Mikael Seger, pappa till Caroline, som du spottade på väg till arenan redan.
Ja, precis. Du och jag mötte ju upp honom där utanför arenan, och när man står där med honom så undrar man ju, är det Caroline vi intervjuar eller är det Micke vi intervjuar? Alltså, tuggummit var ju i munnen och det tuggades frenetiskt. Och liksom man slås ju alltid av det och blir fascinerad av, gud vad lik den där är. Gud vad lik hon är sin pappa. Det finns ju något, något med det liksom.
Nu dör barnen i baksätet här. Nej, också. De alltså, kommer bli som dig framöver.
Är inte, jag vet inte, det är något som är så spännande med människor.
Ja, men de är ju slående lika, och är det någonting man vet så är det att Mikael Seger är lika rapp i käften som Caroline och inte sen på att pika tillbaka på sin dotter.
Jag skulle ju inte varit här enligt dottern, men jag är här igen som du vet. Så att...
Ja, vi är då att höra hennes små pikar. Hon sa att ni missar alla landskamp och skämtade honom efter Brasilien. Så är det väl inte?
Nej, det är det verkligen inte så. Men vi såg ju glimten också, så det är väl helt okej.
Tror du det här kan räcka hela vägen till Wembley?
Ja, jag får inte säga, jag har bokat den 31, men det har jag ju tänkt mig i alla fall. Så att, ja, jag tror faktiskt det. Men jag såg ju Tyskland igår, ju fantastisk match. Jag såg Frankrike häromdagen och jag såg ju England. Så att här är jättemånga bra lag, så det är väldigt svårt att säga om. Men, och fler blir ju bättre och bättre. Och, nej, det, men jag tycker vi också är jättebra, så att, jag tror faktiskt på oss.
Och om det blir final, då är du där?
Absolut.
I Rio stoppade hon ju dig, det kan hon inte göra den här gången.
Det kan hon inte den gången, så att, då ska jag ju hit.
Ja, han säger alltså att han har bokat Wembley. Nu åker Mikael Seger hem från England där han har sett de två första matcherna, men är redo att komma tillbaka till en final. Vad ger ni Sverige just nu för chanser att ta sig till Wembley den 31 juli?
30%.
Jag säger avboka Micke.
Ja, det var raka svar från Frida Fagerlund som också då har tippat att Sverige ska vinna guld. Det känns som att du tog tillbaka det tipset här och nu.
Jag har ju två länder. Det är som är så skönt. Nu kan jag bara skifta över till det andra istället.
Ja, det säger alltså Frida Fagerlund, bosatt i London till vardags. Med det så börjar det bli dags att avrunda, men det är ju 5 plus vi lyssnar på, så vi ska dela ut 5 plus, och idag så får ju de 5 plusen gå till hon som skjuter 3 poäng till Sverige, som gör det ordentligt, Hanna Bennison. Men Frida Fagerlund slänger också in att månen får 5 plus. Det är alltså en supermåne.
Ja, det är otroligt, alltså den glöder som ett klot på himlen. Det är fantastiskt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.